Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla nu oss alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Låt ett nådens under hända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Predikotexten har vi redan hört från Matteusevangeliets 8:e kapitel, verserna 14-17. Texten om hur Jesus botar Petrus svärmor, hur han driver ut onda andar, botar sjuka. Det var en tid när han började sin verksamhet och var mycket intensivt uppe i sin verksamhet. Om vi tänker på hur kyrkans handböcker förlägger tema och händelser under den här första tiden efter nyår och efter jul, så är det ju en stegring av uppenbarelser eller händelser. Enligt den gamla handboken är texten söndagen efter nyår dopet. Handlar om dopet och hur Jesus blir döpt. Sen hur Jesus uppenbaras vid 13-dagen för hedningarna, ett ljus för världen. Sen hur han visar sina egenskaper, sin gudomsmakt som 12-åring i templet. Då temat är Guds helgedom. För 2 veckor sen, om vi håller oss till den gamla. Och sen hur Jesus helgar hemmet då han börjar vid bröllopet i Kana med hemmet, äktenskapet. Och det var då förra söndagen. Och den här söndagen handlar om hur Jesus skapar tro. Hur han inleder sin offentliga verksamhet i gudomlig makt. Och det här brukar därför också kallas för trons söndag. Jesus väcker tro eller skapar tro. Den nya handboken har lite svängt om de här söndagarna så att den börjar med Guds hus och efter 13-dagen följer dopet och hur Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft i Kana. Då kommer det till samma som det var tidigare. Det är alltså nu vi betraktar den tid i Jesu verksamhet då han samlar stora skaror omkring sig. Människomassor kommer till honom och han får så mycket arbete att han har svårigheter att orka. Ibland berättas det om hur han måste söka sig bort för att vila. Han tar då och då lärjungarna med sig. Ibland går han ensam upp på ett högt berg där han får be igenom natten och samla styrka från sin far. I den här texten tar sig Jesus an Petrus svärmor det allra först. Och det här är ju i och för sig lite intressant för det berättas väldigt lite om lärjungaskarans familjeförhållanden. Det berättas om någras fäder, av vem det är pojkar till. Men väldigt lite får vi veta om det är gifta. Och det är ju alldeles klart att Petrus var gift. Och det är helt möjligt också att Petrus svärmor och hans hus, det kan hända det var i Betsaida. Det står, han var i Kapernaum tidigare. Det kan ju vara där också. Men Petrus och Andreas bröderna var hemma från Betsaida. Inte långt från Kapernaum. Tydligen har i alla fall Petrus svärmor en uppgift att sköta marktjänsten. Och det var inte så lite. För tänk er den här skaran som vandrar med Jesus. Det var ju 12 apostlar. Och sen berättas det ju då och då om en hel del kvinnor som följde med. Vi vet inte om det var deras, om det var hustrorna eller om det var många andra som var med. Vi vet ju några andra också som var med. Jesu mor började så småningom också vara med. Och det var inte så där självklart förstås att det fanns restauranger och pizzerior att ta in i och betala för sig. Och var tog de nu sina pengar att betala för? De som strövar runt omkring. Det är ju en fråga som vi inte heller vet någonting om. Det torde ha varit så att människorna upplevt sina hem och var gästfria. Och här var det nu då Petrus svärmor som gjorde det. Men det var inte så riktigt bra. Hon låg sjuk i feber. Och den här febern var tydligen inte alldeles lätt att tas med. Utifrån det grekiska ordet som också används om den kungliga officerens son i Johannes 4, så kallar Geselius det för brännskälva. Det är ganska roligt ord. En brännskälva, det vill säga den brände som eld. Och hon, och människan skalv av det här. Det var alltså en svår feber. Och i övrigt så kan vi säga att när det gäller de övriga apostlarna, så hade sannolikt åtminstone, eller vi vet att åtminstone Herrens broder, som han kallas i första Korintierbrevet 9, hustru. Eftersom Paulus säger det, att har vi inte rätt att medföra på våra resor vår hustru, liksom Petrus eller Kefas och Herrens broder, och också de andra apostlarna. De kanske var turvis i olika hem. Men vad gör då Jesus med denna sjuka svärmor? Jo, han rör vid hennes hand och då lämnade febern henne. Och hon steg upp och betjänade honom. Vanligtvis så brukar det behövas lite konvalescenstid efter att man har varit svårt sjuk. Hon är genast färdig att betjäna. Det var alltså ett under som skedde. Verkligt under. Och det står att han inte bara botade henne, utan det står sen, när det blev kväll förde man till honom många besatta. Han rev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka. Det var inte så lite det heller. Matteus citerar här, hänvisar här till Jesaja 53, som motivering till varför Jesus botar alla. Jo, det är för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Han tog på sig våra svagheter och våra sjukdomar bar han. Det står ju också där i Jesaja 53 att han var förtrogen med sjukdom. Eller med lidande, står det i Svenska folkbibeln. I 1917 års bibel står det krankhet, som ju normalt brukar tolkas som fysisk sjukdom. Men det att Jesus var förtrogen med lidande, det var mycket mera än att bara möta feber och svårigheter, tandvärk eller annat som plågar oss. Men vi vet ju det, att Jesus mötte också sådant. Det finns sådana som menar att utifrån det här Jesaja ställe, att Jesus bar våra sjukdomar, att Jesus själv var sjuklig. Vi vet inte hur mycket han var sjuk, för det omtalas inte. Men däremot vet vi att han måste ta på sig allt det onda som vi människor har drabbats av för syndens skull. Det är för syndens skull som vi dras med sjukdomar. Inte för en konkret personlig synds skull. Det undervisar Jesus mycket tydligt om när det gällde den blindfödde mannen, som judarna frågar om. Är det han eller hans föräldrar som har syndat då han måste lida, då han måste ha varit född blind? Och Jesus säger då, ni missförstår det här. Inte var det därför. Synden ligger mycket djupare än att man har en viss åkomma för att man har syndat. Det är klart, nu rår vi för om vi föräter oss eller om vi dricker för mycket av dåliga drycker. Och på det sättet drar på oss leversjukdomar eller annat. det ska vi inte skylla någon annan för eller säga, det har jag inget att göra med. Men som normal orsakverkan företeelse kan vi inte säga att du som lider av den här sjukdomen, du har syndat så och så, och du som lider av den här sjukdomen har syndat så och så. Det kan vi inte bestämma. Vi kan bara säga det att synden ledde till, det vill säga Adams och Evas synd, ledde till att kroppen miste sin första härliga tillvaro. När kroppen var fullkomlig, när den var felfri som den var i paradiset. Genom syndafallet så kom allt möjligt ont också över människan, rent fysiskt. Slutligen döden naturligtvis. Men Jesus, han tog på sig, han gick in i dessa bedrövelser för vår skull. Det var våra synder som han bar. Och därmed så belastades han också av syndens följder. Han var vår ställföreträdare. Och just därför att han drabbades av sådant, så hade han också förståelse. I Hebreerbrevet så läser vi att vi har en sådan överstepräst som har medlidande med oss, eftersom han har varit frestad i allt liksom vi, dock utan synd. Han själv var inte syndig, men han tog på sig och bar vår synd. Och då, därför är det så att han kunde ha medlidande, och han kunde inte gå bort ifrån människorna när människor som var i nöd, som led under sjukdomar, kom till honom och bad om hjälp. Då kom han med hjälpen. Och det står så fint, han botade alla sjuka. Vi ska stanna lite mera inför det här. Jesus botar alla. Jesus botade med sitt ord. Och vi ser här att han tog sig an yttre sjukdomar. Men vi har en berättelse som visar att han egentligen tog sig an en annan sjukdom i första hand. Och det är berättelsen om den lame mannen som sänktes ner genom ett hål i taket mitt framför Jesus när det var trångt i huset där han var. Då väntar man sig att Jesus skulle ha sagt till den lame, stig upp och gå. Men så gjorde han inte först. Utan han säger, dina synder förlåtas dig. Hade någon antytt att det var det som var problemet? Hade den lame själv sagt, jag behöver förlåtelse för mina synder? Ja, vi vet inte. Kan hända han yttrar någonting. Men det framgår av texten att det var Jesus som visste det. Därför att han är Gud. Han kunde se in i människornas hjärtan. Han kunde ju se också vad människorna där runt tänkte. När han sa till den lame, dina synder förlåtas dig. Jesus visste, det var det primära problemet. Det första problemet är att vi har synd och skuld. Det hjälper ingenting om vi blir botade, om vi får leva ett friskt liv. Om vi inte får den stora synden, den stora sjukdomen uppklarad, synden. Vi får också idag komma till Jesus med alla bekymmer. Också våra yttre sjukdomar. Vi får ropa till honom. Och vi inte bara får. Utan vi till och med förmanas i Bibeln. Att komma till Jesus. Anropa honom om hjälp. När än vi är i svårighet. Vilken nöd vi än har. Vilken sjukdom vi än har. Vilka bekymmer vi har i familjen. Med våra barn. Eller med våra vänner. Eller annat. Allt får vi bära fram till Jesus. Vi ska komma. För han har bot. Men nu kommer vi naturligtvis då till den här frågan. Botar Jesus alla också idag? Kan vi lova. Om du kommer till Jesus så blir du garanterat frisk. Det här är en allvarlig fråga. I synnerhet om det är någon som menar att jag kan lova det. Att bara du kommer till Jesus så blir du frisk. Och i synnerhet om man säger Om du bara ber tillräckligt, om du bara tror på det, så blir du frisk. För då kommer det att bli ett stort, stort, stort problem. När man kommer inför Jesus och känner, jag har inte tillräckligt tro. Hur ska jag veta att min tro är så stark att jag kan få det som jag ber om? Eller har man för svag tro om man är sjuk och inte klarar av att bli frisk genom sin bön? Det här vet vi ju har diskuterats en hel del. Under de senaste decennierna så hade på sina håll kommit en lära som man kan kalla framgångsteologin eller trosförkunnelsen, där man menar att det är inte rätt att vara sjuk. Därför att då har vi för svag tro. Har man bara en tillräckligt stark tro ska man inte behöva vara sjuk. Och man ska inte bara bli frisk utan man ska också bli välsignad i allt yttre om man kommer till Jesus. Redan här på jorden. Men det här, det är farligt. Därför att det är så många ord i Bibeln som motsäger det här. Och därför att det vänder perspektivet, det rätta perspektivet, upp och ner. Vi ska återkomma till det här. Men det här med att det står på många ställen i Bibeln annorlunda. Jo, det är till exempel att Jesus talar om att den som vill följa efter honom ska ta sitt kors på sig och följa honom. Kan det nu motsäga det där? Jo, därför att ta sitt kors, det är en synonym till att dö. Att bära korset, det var på den här tiden detsamma som att vandra till avrättningsplatsen och bli spikad på korset och dö. Och det betyder alltså att när Jesus talar om att mista sitt liv, ta sitt kors på sig, så var det ingen framgång här i detta yttre livet. Raka motsatsen. Att ta sitt kors på sig betydde att man fick lämna allt det egna. Jo, det betydde att man vände perspektivet från att se på en själv till att se på Jesus. Och apostlarnas egen verksamhet motsäger också det att alla blir friska. Paulus själv hade ju en sjukdom som han omvittnar i andra Korintierbrevet 12. Där talar han om att han tre gånger har bett till Gud att han ska bli befriad från den törntagg som han har i sitt kött. Vi vet inte vad det var precis, men man brukar mena att det var en sjukdom. Kanske en ögonsjukdom. Men han hade bett tre gånger. Och så sa Herren till honom varje gång: min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet. Min nåd är dig nog, det vill säga, du ska inte vara bekymrad över svagheten, över sjukdomen. Det är någonting som Herren då ville att han skulle leva i. För att hans kraft skulle fullbordas, fullkomnas. Inte i sig honom själv. Utan därför att då blev han frigjord att vittna om Herrens kraft. Det var det som var målet. Om vi blir starka själva och börjar tänka, min tro är stark, då är det riskabelt. Så berättas det också om hur Paulus lämnade kvar Trofimus i Miletus. Det står i andra Timoteusbrevet 4. Trofimus var sjuk och Paulus var tvungen att resa vidare och lämna kvar sin medarbetare och vän som sjuk när han for. Var det inte grymt? Så här är det i detta livet. Så måste också Paulus konstatera. Varför botar Paulus inte honom? Så att han kunde följa med. Ja, det kan inte ha berott på att Paulus inte ville att han skulle vara frisk. Men Herren hade sin väg. Och Paulus ställde sig under den. Helbrägda görelse är en kraft som Gud ger när det behagar honom. Kanske du undrar hur det är med Markus 16. Där Jesus säger innan han for upp till himlen: tecken ska följa dem som tror detta. Och bland annat står det, de ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Har jag för dålig tro om det här inte händer i mitt liv? Då vill jag understryka två saker. För det första, det stämde ju det här. Därför att sådant hände. Just det som står beskrivet, som Jesus beskriver. Och det har också skett senare. Det har också skett i vår tid. Och det sker i vår tid. När helst det behagar Gud. Många kan omvittna hur de har blivit friska. Tvärt emot läkarens förutsägelser eller diagnoser. För det andra, det här sker inte enligt vår order. Det är inte vi som bestämmer. Nu ska det ske. Vi kan inte bestämma över Gud. Och att Gud ändå befaller oss att be flitigt, det är ingen motsägelse. Det vill han att vi ska göra för att påminnas om hans löften om att han har all makt. Vi får också flitigt be om att bli friska när vi är sjuka. Och vi ska också be för varandra när vi är sjuka. Det berättas också om Martin Luther, hur starkt han tog fram Guds löften och förebrådde Gud till och med, eller lasta Guds löften fram inför Gud när hans medarbetare Philip Melanchthon var svårt sjuk. Hur han sa åt honom, hör du kan väl inte göra så att vårt arbete ska gå om intet på grund av att du tar bort denne medarbetare. Och så läste han upp alla bibelord där Gud hade lovat höra. Och han hörde. Det lät som kommandon enligt de som har hört honom. Men vi vet samtidigt hur mycket starkt Luther betonar, ske din vilja. Det är Herrens vilja som det handlar om. Så ska vi också veta att helbrägdagörelsen är inget bevis på att det är Gud som gör undret. För i andra Thessalonikerbrevet 2 talas det om att antikrist ska göra alla möjliga tecken, kraftgärningar, för att förvilla. Kriterierna för om det är Gud som handlar, det är att det sker i överensstämmelse med Guds ord. Inte att underbara ting sker. Det är ske din vilja som kommer in här. Och vi ska slutligen fråga då, hur ska jag få en starkare tro? För det vill jag ju så gärna ha. Jo, det som jag först vill säga är att det är en farlig tanke att jag först ska tro, bli stark i tron och komma till Jesus. Och när jag kommer till honom ser han min tro och så gör han mig frisk eller ger han vad jag önskar. Vi har nämligen inga förutsättningar att själva skapa oss en tro. Av naturen är vi bortvända från Jesus. Vi behöver höra ordet som säger oss sanningen. Nej, det är så att det är tvärtom. Först ska jag komma till Jesus. Och då får jag komma med min svaghet, full av brister. Och Jesus skapar tro. Det är inte tron som skapar Jesus och får honom att lyda oss. Tänk på det. Temat idag är Jesus skapar tro. Jämför med kopparormen i öknen som Mose fick i uppgift att göra när israeliterna hade höll på att dö under på grund av giftiga ormar. Det här är ju en av de viktigaste förebilderna för hur tron tändes i Gamla testamentet. Jesus själv anknyter till den i Johannes 3, samtalet med Nikodemus. Det handlar om att få det rätta perspektivet. Och det får vi där. För där vet vi, det var ingenting som dessa stackars människor som slogs, försökte klara sig undan från ormbetten. Ingenting som de kunde göra själva. För de som kämpade med ormarna, de gick under. En sak, se på kopparormen. Se på kopparormen. Låter så vansinnigt. Där var hemligheten. Det är det som är det rätta perspektivet. Då Johannes döparen och Jesus predikade omvändelse så var det just det här. Att se att vi behöver vända oss bort från vårt eget. Vända oss till Jesus. David säger det så bra i psalm 40. När han talar om hur han låg i den djupa dyn. Och då kom Gud ner till honom. Det var Jesus som kom ner till honom. Han kom ner till mig i den djupa dyn. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han gjorde det. Om botandet till någon del ska förklaras med min tro, då har jag ju blicken på mig själv. Och efter botandet känner jag mig stolt. Jag var värdig att bli botad, att bli frisk. Nej. Alla händelser i Nya Testamentet när det vittnas om hur Jesus botade, alla händelser ger Jesus äran. Det var han som gjorde det. Men nu har vi ju då också den här djupare lärdomen, boten från synden. Den lame behövde först höra att han fick sina synder förlåtna. Synden är en mångfalt värre sjukdom än en fysisk sjukdom. Den leder nämligen till evig död om vi inte blir botade av Jesus. De kroppsliga sjukdomarna kan bara ta kroppen bort från detta jordeliv, vilket kan vara nog så smärtsamt. Men de kan inte skilja oss från Jesus Kristus om vi har honom med i vårt liv. Däremot kan synden göra det. Den kan leda oss till evig död. Men nu har vi fått en frälsare som själv tagit på sig vår synd för att istället klä oss i sin rättfärdighetsdräkt, i sin helighet. För 2 veckor sedan talade vi om dopets härliga gåva. I den dräkten är vi fullkomligt rena och redo att möta Herren när som helst. Förbli där och du får leva saligt med Jesus här i tiden och sen i evigheten. Och det här är också orsaken till att vi ska arbeta med iver att föra andra människor till Jesus. Så som Israels barn som hade vänt sina blickar från ormen, kampen, såg på kopparormen. Tror ni att de kunde låta bli att ropa till sina familjemedlemmar, till sina släktingar, sina vänner som de såg kämpa med ormarna? Kunde de låta bli att ropa till dem, för allt i världen, titta på ormen? Ormen, tänk vad det låter märkligt. Och det var det som var Jesus för deras ögon. Jesus som hängde på korset. Det är honom vi ska se på. Därför behöver vi här och nu flitigt vara hos Jesus för att han ska väcka tron och få påminna om att vi ska se på honom. För utan honom mister vi också tron. Min rättfärdighet är Jesus. Han blev gjort till synd för mig. Allting annat utom honom är fördömligt ut i sig. Vad jag är och har ej gäller inför Gud i minsta mån. Ty ett gott behag alena finner han ut i sin son. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande må stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.